Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej hej och välkomna till den skeptiska podcasten Kvack som är nyheter på skeptiska. Det är program nummer 246 för vecka 16 år 2018. David här i vanlig ordning och även Frida. Hej Frida.
Hej hej.
Hej hej och Henrik.
Hallå, hallå, hallå.
Hallå. Vi har haft ett litet uppehåll, ofrivilligt.
Ja, förlåt för det.
Ja, det var mitt fel också. Jag bara hänger med så att...
Ja, det blev inte så bra.
Nej.
Jag hade lite rinn i näsa.
Ja.
Så det är säkert mitt fel också.
Ja, jag körde en härlig klassiker och köra två akutenbesök på 2 dagar.
Mm.
Det är kul.
Ja, men det är kul. Först,
du håller på att roa dig.
Först ögonakuten och sen öronakuten.
Jaha, ja, men olika grejer alltså.
Ja, så jävla sjukt. 2 diagnoser på 2 dagar fick jag också. Det är roligt.
Mm-hmm.
Jag har något exotiskt som heter typ meningers sjukdom eller någonting.
Okay.
Problem med innerörat. Ja. Och sen har jag blivit typ blind på båda ögonen igen också.
Men vad trevligt.
Men det går bra nu känner jag. Min kropp arbetar väldigt mycket mot mig, men jag försöker kämpa tillbaka.
Ja, men det är bra.
Oklart, han ska väl vinna. Så det är väl vad jag har gjort den här veckan. Så kul har jag haft det. Men du har varit i Stockholm och roat dig, David.
Ja, jag var och slog runt i helgen.
Ja.
Så att, det var trevligt. Träffade lite skeptikervänner och sådär. Det är alltid kul liksom. Det blir ju mindre av den varan när man har flyttat därifrån. Men man får, jag tycker man får liksom, ta sig lite ibland.
Ja.
Ja. Ja, jag var i Göteborg.
Mm. Kul.
Och slog runt lite också. Nej, en svensexa.
Jaha, oj.
För en kompis där. Som ska gifta sig nästa helg. Och jag märker på vårt sånt här dokument som vi har och lägger in saker i, att det är väldigt lite saker jag lägger in nu för tiden. Men det kan bero på att, ja, det känns så i varje fall. Det kan bero på att vi snart har bröllopsfesten och vi inte klarar med allting än. Så det känns som att jag knappt ser en dator nu för tiden. Så att det där med att bara sitta och småläsa och hitta de här sakerna, det är sällan. Så det, jag får ta i kapp sen efter bröllopet.
Ja. Mm. Sen har ju du typ som sagt, nu så var 70 barn
det
också.
Andra saker också. Ja, typ 70 barn och sen så är det svensexer och det är bröllop och till höger och
vänster. Ja, jag blir jättestressad.
Man har ju liksom inte så mycket tid över.
Jag förstår inte hur har du tid att spela in det här ens? Det är ju helt obegripligt.
Man tar sig tid för det som är viktigt.
Ja. Exakt. Det är bra.
Jag tänkte snacka lite om Avicii. Vi behöver inte prata jättemycket om det, för det har väl alla andra redan gjort. Men jag blev väldigt ledsen när jag såg att han har gått bort.
Det är ett namn som jag har hört, men som jag inte kopplar till någonting. Jag förstår vad han gjorde, men inte så som att jag har någon koppling till.
Nej, jag förstår. Det är ju klart att inte alla lyssnar på hans musik så, men jag tycker ändå att man kan, även om man inte gör det, kan man kolla på den dokumentären som precis kom ut om honom. Jag såg den bara någon vecka innan han gick bort och tänkte bara, helvete, han mår inte bra. Alltså. Det är väldigt tydligt i den här dokumentären att han mår inte bra. Han är så jävla på på väg in i väggen, så att han är liksom förbi väggen redan. Och det är nog inte så jävla lätt att säga nej heller, för att typ alla som jobbar för honom är också hans kompisar. Om han ställer in massa grejer så får inte de några pengar heller. Han kan klara sig utan pengarna, för han är redan mångmiljardär liksom. Men de kanske behöver sina pengar. Det känns som att han liksom ställer upp som fan för alla andra skull.
Han var ju väldigt, väldigt så här, filantrop också. Han skänkte ju väldigt mycket till välgörenhet och sådär.
Ja, alltså, han verkar jävligt fin om man kollar på den. Jag tycker som sagt, man kan kolla, det, även om man inte gillar den musiken, så det är inte så mycket av musiken i dokumentären, utan det är mer en skildring av en...
Det handlar inte om hans musikdokumentären i sig, utan om honom.
Precis, hur han börjar liksom i sitt pojkrum och bara försöka komma på melodier, och sen så plötsligt så står han på världens största scener och turnerar och gör så sjukt mycket spelningar. Där kan vi snacka om att jag förstår inte hur man orkar. Och till sist så gjorde han inte det heller, utan slutade helt att turnera. Nej, men i alla fall, jag såg att SVT postade om den här dokumentären för typ någon vecka sedan då. Och folk skrev, åh shit, fan vad tungt liksom, han verkar inte må bra. Så var det en som skrev, någon gubbe som skrev typ, ja, stackars lilla mångmiljonär, måste vara skitjobbigt och gråta hela vägen till banken typ. Och det där tyckte jag var lite så här, men vad fan, det spelar väl ingen roll hur mycket pengar man har, man kan ju må för jävligt ändå. Det
finns ju alltid de som är helt oförstående till andra människors situation. Alltså han har ju, den här personen vågar jag gissa inte ha sett dokumentären ens en gång.
Nej, troligtvis inte.
Nej, utan bara sitter och menar, vi har väl alla sådana i våra flöden mer eller mindre, man får från annat håll om inte annat, med folk som helt aningslöst bara skäver ur sig skit.
Ja.
Det här är väl ett bra exempel på det då.
Ja, precis. Det kan nog vara lätt att, i alla fall innan det här som hände då, så är det lätt att bara borsta bort som bara ja, rikemansproblem. Men jag vet inte fan, när man kollar på den här dokumentären, man ser liksom hur han har hur mycket fans som helst, han har mycket pengar som helst. Men jag blev inte ett dugg sjuk på honom ändå, för att det verkade vara så jävla jobbigt.
Alltså utmattning kan man ju inte betala bort.
Nej, verkligen inte.
Är man på väg in i väggen, eller som du sa, förbi väggen? Jag menar, det är inte så att 2 miljoner gör den saken bättre.
Nej, definitivt inte.
Nej, men det är väl också lite, alltså en högpresterande person som det här förmodligen då är, som vill göra väl ifrån sig för sina vänner och för sig själv, och de har ju ofta lättare att gå in i väggen också, för man kan inte riktigt begränsa sig, och det finns ju också, det är ju liksom också gärna de personer som kanske tjänar lite mer pengar.
Precis.
För man ger mer, man offrar mer, man kämpar mer.
Precis.
Tills det inte går längre.
Nej, de som skiter
inte
i allt.
Bara sådana personer som går in i väggen, men det är en ganska hög andel utav högpresterande som faktiskt gör det.
Och det kändes också som att han var så här, han älskade verkligen att hålla på med musik, men hans mål var liksom inte att bli känd. Och det kan jag också tycka, det kändes inte som att han trivdes i den rollen överhuvudtaget, och det kan man också sympatisera med. Vi har väl alla olika passioner som vi brinner för, men det betyder inte att vi vill bli kända för det.
Nej, precis. Så
att vi vill att folk ska skrika och känna igen oss fort man går ut och ska handla liksom. Det är, många människor passar inte det överhuvudtaget.
Nej. Nej, så är det. Jag känner likadant. Alltså det finns ju så, alltså, man skulle kunna kämpa för att bli allt möjligt. Alltså, nu ska jag ut och tala på skolor, och jag ska bli så här, vara med så mycket jag kan i TV. Alltså, man mer eller mindre håller på och bombar på för att vara med i debattprogram och allt möjligt. Det skulle man kunna göra om man var lagd åt det hållet, absolut. Men det är lyckligtvis inte alla som är det.
Nej, men tänk om det var så att man gör en liten skeptisk podd. Ja, då blir man världsstjärna. Jag menar, bara för att man vill göra någonting, så betyder inte det att man kanske har tänkt igenom alla konsekvenser för det.
Nej,
alltså, när han
sorry.
Sitter och gör en liten melodi i sitt pojkrum, så är det inte som att han tänker så bara, vill jag vara så berömd att jag inte kan gå på stan utan att folk ska ta 7000 selfies med mig. Alltså, så tänker man ju inte.
Nej,
om man bara brinner
för något. Och så många som bara vill bli kända för kändiskapets skull idag också.
Ja, precis.
Som inte kanske riktigt förstår eller kan sätta sig in i vad det innebär. Inte bara då arbetet som man behöver lägga för att bli känd för det första, men för andra också vad det faktiskt innebär att vara känd.
Ja, precis.
Jag tycker inte att det verkar kul överhuvudtaget. Men,
nej, jag är inte så intresserad.
Men jag tycker att ni kan ta och kolla på den här dokumentären i alla fall. Vi länkar till den. Den är faktiskt väldigt, väldigt välgjord och följer honom under massa år, och det är väldigt intressant.
Absolut. Du, ja. Ja, precis. Du var
precis.
Lite platt ord också.
Ja, alltså, vi har pratat så mycket om det så jag tänker att det liksom gör ingen större grej utav det. Men jag tycker det var jätteintressant och bra att kolla på. Alltså, om man ska lyssna på någons argument mot plattjordteori så är det kanske en astronaut.
Ja, kanske. Ja.
Så Chris Hadfield så gjorde sig ju kanske mest känd genom att spela Space Oddity på gitarr uppe i rymdstationen. Släppt en, eller har en video på bigthink.com som han kallar för The Astronaut's Guide to Flat Earth Theory. Han pratar om det, och det tycker jag man ska, det behöver inte jag säga vad han säger.
Nej, men precis.
Kolla på det själva, det är riktigt bra.
Ja.
Hans poäng i slutet är väl på något sätt i varje fall att om man brottas med grisar så blir man smutsig. Ja, på tal om plattjordare, kanske inte så mycket att jorden vi säger platt, utan mer de som skitsam, ni förstår.
Ja.
Sen är det dessutom snart igen, det var länge sedan vi pratade om det här, men torsdagen den 3 maj, det är ganska snart, klockan 19.00 så är det dags för nästa skeptikerpub på Sir Tobis i Malmö. Så är man i närheten där så kan man ju dra ner. De beskriver själva eventet så här: hur mycket kan de skepticism, religion, pseudovetenskap eller vidskeplighet? Vi träffas på Sir Tobis och mäter vad skeptikerkraften i en skeptikquiz där alla kan tävla och lära sig nytt. Som vanligt opretentiöst under avslappnade och trevliga former. Vi tar en öl, lägger pannan i djupa väck och sedan löser vi världsproblemen.
Gud,
så
trevligt.
Om inte det låter väldigt trevligt så vet jag inte vad.
Nej, men precis. Det låter bra.
Ja. Gå dit.
Ja, det tycker jag. Jag hade varit med mig kunnat, så att, tycker alla ska försöka om de är krokarna.
Sir Tobis är ett trevligt ställe också.
Ja, du har varit där, eller?
Mm.
Ja, trevligt. Ja, vi kastar oss väl huvudstupa rakt in i nyhetsronden då. Och vi ska börja i USA egentligen då med frågan om du har kommit på någon gång så där en idé som du kanske tänkt efteråt att det här var nog kanske en riktigt dålig idé. Kanske badskor gjorda av tvål eller en gasmask gjord av kaffefilter eller varför inte till exempel en fallskärm bestående av en säck med katter. Men William Hall som är ansvarig för ett skoldistrikt i Pennsylvania, han ställer alla andra dåliga idéer i skamvrån, för nu ska ni få höra här. Skolorna i hans distrikt ska utrustas med ett skydd som ska användas vid eventuell massskjutning. Skyddet är 600 miniatyrbaseballträn. Alla lärare ska få ett eget miniatyrbaseballträ.
Gud vad skönt.
Så 5 centimeter är...
Nej, det är väl ungefär 30 centimeter.
Ska man slå bort inte kulorna då? Eller
det förtäljer inte riktigt historien.
Nej.
Hur det här
är det här bara en idé som någon har haft?
Nej,
eller är det någonting som...
de är inköpta och uppvisade. Nej, och kommer att delas ut. Så hur ett litet...
Vem
litet...
godkänner något sånt? Vem godkänner det inköpet?
Ja, det är förmodligen William Hall.
Någon på med budgetansvar måste ju ha liksom signerat.
Ja. Så att, då vet ni det. Nästa gång det kommer någon med ett semiautomatiskt militär grade så att säga, då, gevär in och börjar avlossa skott i väldigt hög hastighet, så önskar ni väl att ni hade ett litet baseballträ att försvara er med.
Ja, eller en innebandyklubb eller någonting kanske.
Ja.
Får se till att införa det här.
Nej, det är nog speciellt med just baseballträ.
Ja.
Ja. Borgholm har fått besök av medium som utför så kallade andliga operationer. Och det betyder att man masserar lite random på folk, tror jag. Och sen tar man bra betalt för det. Okay. Och de här medierna kom ända från Brasilien och passade även på att be om extra pengar och ta med hem för sina viktiga projekt. Det låter jätteseriöst tycker jag.
Absolut.
Vad gjorde de där? Var de inbjudna eller var de bara dit?
Nej, de var inbjudna av någon förening i Borgholm som tyckte att det här var spännande.
Ja, det låter spännande.
Kul för dem.
Den i den amerikanska delstaten välkända evangeliska pastorn Paul Edward Acton Bowen har arresterats efter att han har utnyttjat en ung pojke sexuellt. Fallet har så besvärande detaljer att polisen är mycket förtegen, men där man sagt att pojken är mellan 12 och 16 år gammal. Utöver det så vill man inte ge så mycket detaljer för att skydda familjen.
känns att det dyker upp så många sådana historier nu så att man inte orkar med. Ja, det är alltså, väl det. Nyhetsrådet skulle kunna vara bara sådana berättelser. Ja. Men
nej, eftersom, som sagt, det dyker upp hela tiden, så vi tar väl en till, va?
Nej.
För det är något speciellt med kyrkan. De har en lite speciell relation med småpojkar, trots allt verkar det som. Och nu ska vi till Skottland då, där den katolske prästen Paul Moore har erkänt att han under loppet av 20 år förgripit sig på minst 3 minderåriga pojkar och en präststudent. Moore är idag 82 år gammal och har dömts till 9 års fängelse. I Trinidad och Tobago så har det varit olagligt med homosexuell sex sedan kolonialtiden, men nu är det slut på det, för den här lagen rivs upp, vilket borde glädja alla som gillar sådana små saker som mänskliga rättigheter.
Gud vad skönt.
I USA, en vapnens förlovade land, så har ett spädbarn, inte spädbarn, men en toddler, småbarn i varje fall, kanske några år gammalt, skjutit ihjäl sin mamma i bilen, för han hittade pappans skärmladdade skjutvapen i bilen och sköt ihjäl mamman då. Tänk nu då, om hon bara haft ett skjutvapen själv, eller kanske då ett litet baseballträ, så hade hon kunnat försvara sig.
Ja, precis.
Tog efter.
De inte tänkte på det.
Det illasinnade barnet.
Ja.
Vatikanen, de som här som är kända för att reagera på de stora problemen i världen, de arrangerar nu en kurs i exorcism då man ser behovet som ökat för tillfället. Då kanske de kan driva ur alla pedofiler i kyrkan samtidigt som demonerna, men då blir det väl kvar någon städare och någon ensam restaurangpersonal och sånt där, antar jag. Och sist men inte minst då, efter massskjutningen i Sandy Hook för några år sedan, så började ärkeröven Alex Jones via Infowars, som ni säkert känner igen, annars kan man med sin egen fara för sin egen mentala hälsa,
ja,
googla.
Man behöver inte, om man inte vet vem det är, så kan man,
det kan man vara
helt
glad
enkelt
för,
undvika att ta reda på det, för då mår man bättre.
Han började då direkt efter den här skjutningen basunera ut att ingen hade dött i den här skjutningen. Allt var en så kallad false flag operation, och det var betalda skådespelare som presenterades framför kamerorna. Nu har 2 familjer vars barn mördades i skjutningen tröttnat och stämmer Alex Jones för förtal. Och då passar det bra att ändra sig. Så nu erkänner han att skjutningen faktiskt har ägt rum. Så man kan ju undra vilken ny information han kommit över, utöver risken då att förlora ett antal miljoner dollar.
För fan vad sjukt att det ska krävas det. Som att den familjen liksom inte har gått igenom tillräckligt.
Han tycks ju helt sakna empati. Alltså verkligen rakt av. Han kan ju säga vad som helst om andra människor. Det är obscent vad han häver ur sig om andra personer, oavsett hur de kommer reagera på det eller kännas för att vi är beskyllda för det han säger. Jag menar, kan man säga om det, det var ju alltså det var ju en massiv skolskjutning det här i Sandy Hook, och att liksom säga då rakt upp och ner att nej, men det var ingen som dog, alla är betalda, det här är en, vad heter det, konspiration bara. Men han vet ju vad han håller på med. Han vet ju att det här kommer ju ärra de här familjerna. Massor med familjer och ett helt samhälle. Men det skiter han i.
Lever han på att, alltså, att många klickar sig in på hans hemsida eller vad det nu han har för någonting?
De, via det här Infowars så säljer de kosttillskott och såna grejer.
Okay.
Så en väldigt stor del av deras verksamhet. Och för övrigt då, vi kan tipsa om det, för att som vi pratade om Last Week Tonight, John Oliver, jag glömde säga det när vi pratade om det förra gången, men har man HBO så kan man absolut titta på det, men Last Week Tonight själva lägger ut avsnitten på YouTube också och marknadsför det på den kanalen, så att de är väldigt väldigt intresserade av att alla ska få ta del av deras material.
Oh, nice.
Och det tycker jag är behjärtansvärt, men de har också gått på Alex Jones väldigt, väldigt hårt, mycket på grund av hans skräp som han säljer. Alltså det är det han gör. Och så att söker man då på Last Week Tonight eller John Oliver och Alex Jones tillsammans då, så kommer man definitivt att hitta det här på YouTube. Så att det kan jag verkligen rekommendera. För det är en nedtagning värd namnet, kan jag säga.
De är ganska bra på sågningar där.
Ja, jo, men det är sånt man man blir glad av.
Ja, verkligen.
Ja, vi hoppar in i diskussionsrundan och vi ska börja. Jag tror, jag vet inte om vi har så jättemycket att säga om det här, men det är så här i alla fall att det här har ju ventilerats nu i högt och lågt i diverse kanaler att Island kan bli det första landet i Europa som förbjuder omskärelse av pojkar. Och det här har ju då väckt reaktioner såklart. Och jag har sett, jag är ju medlem då i ganska många såna här, alltså religiösa diskussionsgrupper och så här, inte alltså renodlat religiösa såklart, utan även ganska många icke-troende som är med och diskuterar. Och påståendena som kommer upp runt det här tycker jag är ganska fascinerande. För att det jag brukar göra, grejen är den att religion har ju en särställning i samhället.
Ja, och det kan vi väl åtminstone vara överens om.
För att när vi ser saker genom ett religiöst filter så tenderar vi att omvärdera den.
Mm.
Så att det jag brukar försöka göra är att jag tänker så här, om det här inte hade haft en religiös mening eller religiös underton till exempel, vad hade jag tyckt om det då?
Ja.
Så om man säger att om det hade varit en grej bara att nej, men vi har ingen direkt anledning, utan bara för att vi har gjort det förut, ja, men du vet hur folk är, vi gjorde så här för, vi skär i pojkars snoppar när de är nyfödda. Då hade ju man sagt att men du är helt jävla galen, vad håller du på med liksom?
Ja.
Ja, men oj, förlåt, det är min religion. Jaha, oj, okej, men då tar jag steg tillbaka, då är det självklart okej. Nej, det blir inte okej för att det är din religion.
Nej.
Och så här kan man göra med ganska mycket egentligen i såna här diskussioner. Inte bara det här med omskärelse, utan tänker man då att jo, men skulle det här vara okej? Okay? Är det okej okay att bete sig på det här sättet om det inte finns religiös underton? Och i det här fallet, när man säger då att ja, det här är som att, ja, de har ju då en biskop här då, Islands biskop som heter Agnes Sigurðardóttir då, som säger då att ja, ska vi göra några religioner kriminella? Men faktum är ju ändå det att om, alltså religioner har historiskt sett tvingats anpassa sig efter ett mer modernt samhälle. Mm. Samhället moderniseras gradvis. Och att religionen då behöver anpassa sig och till exempel kanske sluta bränna häxor. Även om en religion hade sagt att ja, men det här är ju en central del i vår religion, att mörda kättare. Mm. Det är ju vilka vi är. Ska vi verkligen behöva sluta mörda kättare? Och det är som att förbjuda oss. Det är ju förbjuda vår religion. Ja, men då är jag ledsen. Då har er religion ingen plats här.
Verkligen.
Om er religion kräver det här av samhället. Och samhället sen säger att nej, men vi ställer faktiskt inte upp på det här. Ni får inte göra så här mot oss längre. Om våra medborgare. Om de då säger att nej, okej, så vi är inte välkomna här längre. Nej. Det är ni faktiskt inte.
Och, jo, men ni är välkomna här. Men ja, ni måste sluta med det här beteendet.
Exakt. Eran praxis är inte välkommen, ska man säga då. Precis som du säger.
Nej, för det är det med, jag tycker att det blir lite löjligt när man ska hålla på och bunta ihop då att så här, aha, att inte få skära i könsorganet på småpojkar. Aha, då utvisar ni oss allihop. Ingen får finnas här. Man bara, men vänta nu, vi får väl skilja lite
snack om
på
rimligare,
ja, sak och person här.
Mm.
Det är liksom, det är samma regler ska väl gälla för alla ändå.
Ja.
Och som ja, du precis, säger, det ingen hade tyckt att vi var normala om vi bara, nej, men vi skär av en liten bit av ett könsorgan här på våra små barn. Det är inte normalt. Det är inte okej någonstans att göra det. Det är ju fan ett
övergrepp. Frågan är ju, tycker jag, varför är det fortfarande tillåtet?
Ja, någonstans? Verkligen. Jag förstår inte ens varför man ska behöva diskutera det ur det här perspektivet. Nej, men
har man medicinska skäl, fine.
Men och det är också för det,
eller om man vill göra det själv när man är vuxen, om man själv tycker att det är okej. Okay. Ja, okay.
Men det är ju precis det som är grejen. För att vi har ju då ett land som exempelvis Sverige, där här är inte en tradition. I princip ingen, alltså som är, vad man säger, kulturellt eller född i Sverige, är ju omskuren. Eftersom har man inte gjort det som barn. Så det är ju inga vuxna som går och tänker att äntligen fyller jag 18, då får jag skära i snoppen.
Alltså, fan, jag kan inte vänta på att bli av med den här jävla förhuden som har retat mig hela mitt liv än så länge.
Det är alla de här påståendena som kommer upp, att ja, men det liksom drar ner den procentuella risken att smittas av HIV.
Mm.
Tänker någon vuxen då att ja, okej, okay, men så här, risken blir alltså, säg 8, jag drar en siffra ur öven bara, men 8% är lägre. Oj oj oj, vilken, det är ju fett värt alltså. Så jag minskar risken att få HIV. Så jag nu skär fram med kniven bara. Det här ska av.
Får HIV via samlag, ska vi också tillägga då. Liksom.
Ja, ja, det är inte, flyter ju inte runt i luften direkt.
Nej, jag menar, hur många spädbarn är det som har sex? Inte så jävla många.
Ja, exakt. Nej. Så att det här är ju då att de här argumenten som används för varför man ska göra det här, alltså de, man säger, utom religiösa argumenten som används, biter ju uppenbarligen inte på någon som inte är religiös.
Nej.
Så alltså är det ju inte giltiga argument. Då hade ju det här skett på löpande band även i vuxen ålder. Ja, ja, men jag fyller ju 18, självklart ska jag ta förhuden.
Mm.
Men det sker inte så. För det är inte ett problem och det är inte ett besvär att den sitter där. För den ska ju faktiskt sitta där. Det är liksom liten, finns ju en funktion där, va?
Ja.
Så att är det, och att då, precis som man, då tar man fram då, jag läste då, jag visste inte det här faktiskt, men tydligen är det så att enligt vad jag läste i alla fall, jag kan ju inte svära på den källan för det här var en av de här grupperna, men att ja, det här är precis som att förbjuda judendom, för att judarna gör omskärelse vid 8:e dagen och det måste de göra. Men då får man ju tänka så här då, att ja, är det verkligen så att man inte kan vara jude utan att ha kapat i könet? Alltså, är det så illa? Jag vet inte det. Jag har inte tillräckligt bra koll på judendomen för det. Men i så fall, då krävs det kanske att man genomgår någon form av reform här.
Mm.
Att man går ihop och säger att nej, men hörni, vi kan faktiskt vara judar ändå. Vi behöver inte hålla på och skära i varandra, för det är faktiskt lite tråkigt att hålla på och skära i varandra.
Nej, det finns egentligen väl fler värden som är viktiga inom judendomen, eller är det verkligen så att det här är det enda som håller oss alla samman? Ja. Det tror inte jag. Jag tycker det är jävligt förminskande mot judendomen. Den har väl väldigt mycket mer i sig än så.
Ja, ja, den är ju betydligt äldre än kristendomen.
Ja, och så de har väldigt många olika traditioner och allt möjligt. Det finns väldigt mycket som fortfarande finns kvar.
Ja.
Men vi kan inte tillåta att man... det vore skillnad om någon väljer själv, som sagt. Det här handlar ju om att man väljer åt någon annan, och det är det som är problemet.
Ja, för alltså... Och vad är problemet egentligen i att behålla det? För att inte göra det? För att det finns väldigt många som uttrycker alltså ett avsky mot att det här har gjorts mot dem. En av de mest vokala i det här som jag har sett är väl Howard Stern egentligen. Men det pratas ju om det här, Penn & Teller's bullshit till exempel, pratar mycket om det här.
Mm-hmm.
Med folk som till exempel, ja, män då ska jag säga, som, alltså det finns... så här verktyg, om man säger, för att sträcka tillbaka huden så man får en typ av förhud, och det är alltså inte helt ovanligt att man gör det för att få tillbaka förhuden. Och skadan i att ha gjort, du skär bort någonting, kapar bort något som aldrig kan återställas ordentligt.
Mm.
Och vad är skadan i då ifall den personen väljer att göra det själv senare i livet?
Mm.
Säg att man drar den gränsen vid 15 år eller något sånt där då. Eller helst då vid 18-20 någonstans där.
Mm.
Och säger då att ja, men nu är du tillräckligt stor. Vill du göra det här?
Ett argument som jag har sett är att föräldrar, ja, men föräldrar tar ju beslut till sina barn hela tiden. Det är ju, jag bestämmer vad de ska äta och vad de ska ha på sig, och varför ska man inte få bestämma det här?
Ja, men man kan inte vänta med att låta barnet äta det som bestämma självt.
Nej,
det går ju inte.
Exakt.
Dessutom
om en förälder.
Jo, det gör man ju. Alltså, jo, nej, jag tvingar inte mina barn att äta något särskilt. Jo,
om en förälder
när de
skulle
lite
komma
äldre.
Om en förälder skulle komma och säga att nej, men du vet att det här är mitt barn. Så att jag väljer att vid 8 dagars ålder så ska vi plocka ut blindtarmen utan bedövning. Då skulle folk säga okej, okay, ja, men jag ska bara... Ta din dotter här, din son här bara, så ska jag bara gå bort hit en liten stund, så kommer det några herrar här och ta hand om det under tiden.
Men, man skulle ju säger du att jag inte får existera? Sjuk. Jag får inte existera!
Precis. Det här är en del av min religion, anti-blindtarmsreligionen. Och För det här är ju någonting som man alltså överlag är ganska överens om i samhället, att en förälder kan inte välja att göra onödiga medicinska ingrepp på sina barn.
Nej.
Man kan inte säga att nej, men i våran familj gammel morfar hade ju den där olyckan vid sågen, så att vi har ingen högertumme i våran släkt. Så att den tar vi av.
På sätt och vis så behövs ju inte ett, det finns ju på sätt och vis då redan ett förbud mot det, eftersom man inte får göra onödiga kirurgiska ingrepp.
Men när det är religiösa föreskrifter då, alltså när det
ska det vara en jävla specialregler.
Ja, och det här har vi pratat om ganska många gånger, men alltså den här, det specialtänket, det är ju kulturellt. Det har ju även vi. Och de här grejerna får en annan betydelse. Alltså det blir på något sätt, vi är villiga att acceptera saker betydligt mer om det har, alltså om det finns religion bakom det, va. Men jag tycker att det är dags att sätta ner foten, och jag tycker att det är bra om Island blir föregångare i det här. För att jag tycker att det är vansinnigt att det ska vara tillåtet även här.
Ja, jag håller helt med. Jag menar, det står ju i den här intervjun som vi länkar till då. Då är en av frågorna. Men är ni toleranta även mot människor med traditioner som inte är isländska? Och står det så här, ja, så länge de inte skadar individer från de traditionerna. Och det är väl väldigt rimligt. Jag menar, en tradition, det är väl typ att vi äter det här brödet den här dagen. Eller vi sätter upp en gran en gång per år. En tradition är inte, ja, men nyfödda barn tar vi och skär i helt utan anledning.
Och de är tydligen inte individer då som skadas.
Jo, nej men precis. Det, alltså den som intervjuas tycker ju att det här ska bli olagligt. Så den personen tycker att jo, absolut.
Ja, precis,
alla traditioner är okej så länge man inte håller på och karvar i människor. Rimlig ståndpunkt tycker jag. Men det blir väldigt löjligt när man ska försöka säga då att jaha, får inte vi ha våra traditioner? Har vi sagt att du inte får ha dina traditioner? Vi har sagt att du inte får utöva dina traditioner på andra. Alltså skär i dig själv om det är det du vill då. Ja. Om det är så viktigt.
Ja men precis. Jag tycker det är helt... Det är ju barbarism alltså. Det får man ju...
Ja.
Det går inte att komma ifrån. Och det... Jag tycker, som sagt, jag tycker det är vansinnigt att det är tillåtet överhuvudtaget. Så ja, vi får se vad som händer.
Ja. Ja. Helt klart.
Ja, vi har nog inte hört det sist om det där. Jag hoppas att det blir någon sorts beslut i alla fall.
Ja, på något sätt.
Ja.
Har ni hört talas om Marvin Heemeyer?
Nej.
Jag hade inte jag heller. Det här är ingen nyhet, det är bara att det är jävligt intressant att läsa. Jag hittade det här på Snopes. Och det är någonting som inte jag hörde talas om eller har hört talas om innan, men det är ju ganska spännande historia. Den 4 juni 2004 så tog Marvin Heemeyer och körde igenom en stad i USA där han bodde. Ska vi se här.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Granby, Colorado. En bulldozer som han hade armerat eller förstärkt. Så han gjort egentligen en typ av hemmabyggd pansarvagn. Han kallade den för en killdozer. Och körde igenom den här stan, byn. Där krossade ett antal byggnader och dödade inte någon, sköt inte någon. Men han hade gunports som det står så här. Alltså egentligen skyttgluggar. Skottgluggar på den här killdozern då. Så det står här, mer tur än skicklighet att han inte hade ihjäl någon. Att det dyker upp på Snopes har en del att göra med att det finns en berättelse här om varför han gjorde det här. Som har postats på Facebook, och det är det de går igenom här. Och det är då att han upplevde sig dåligt behandlad utav den här staden. Det byggdes, han hade en ljuddämparaffär.
Okay.
Eller verkstad. Och så byggdes det upp något större och som liksom kapar av hans framfartsväg till det här stället. Och även då vatten och el och sånt där, om jag fattar hela rätt. Och en hel del andra saker. Men liksom hela livet låg ruinerat. Och ja, som reaktion på det då så förstärkte han sin bulldozer och körde igenom stan och sabbade en massa saker. Förstörde saker för 7 miljoner dollar. Sådär. Men som Snopes pekar ut här då, så liksom, stämmer typ fast inte riktigt. Han var lite rättshaverist och motsatte sig. Han fick erbjudande om att köpa upp den här marken som han hade sin affär på för ganska bra, eller verkstad, vad säger jag, affär hela tiden. Ganska bra betalt, men han tog väl först accepterade erbjudandet, men sen drog tillbaka det. Och betedde sig allmänt besvärligt och satte sig emot redan från början. Och då som jag tänker på, alltså det är ju en intressant historia, och så hur lätt det är att läsa den här första historien som handlar om en ensam människa som blir liksom satt på plats av staten eller staden eller the big man på något sätt. Särskilt om liksom, USA är ju jätteinne på de här grejerna.
Ja.
Men vad lätt det är för oss att ta till oss en intressant historia om ett människoöde. Och inte ifrågasätter, inte ser att det finns oftast, om inte alltid, två sidor av varje historia. Även om historien om Marvin är stämmer faktamässigt på nästan alla punkter, så finns det en annan version utav historien. Delvis då att den här som var borgmästare i den här stan hade dött ett antal år tidigare, så varför han nu skulle köra igenom borgmästarens hus för att hämnas när inte ens den personen finns kvar längre. Eller han var ju i varje fall inte borgmästare längre. Att det alltid finns, det finns mer bakom de här historierna än det här, den väldigt intressanta historien som man kanske först läser. Och om det så handlar om en nyhetsartikel om det, eller om det handlar om en Facebook-post eller något annat, så när det är intressant och gripande historier så är det så lätt att glömma bort att vara källkritisk på det.
Ja, precis.
Så det är en sak när det handlar om alternativmedicin, eller det handlar om någonting lite mer kliniskt, det handlar om GMO-grödor och så, man kan börja liksom, man kan koppla bort sig från det känslomässiga i det. Men hur mycket man inte faller dit på för att det är en intressant och gripande berättelse om ett människoöde.
Jag kollade på den här videon nu där han kör runt. Fan vad läskigt det ser ut alltså.
Ja. Alltså, jag tror inte att de som var i närheten av det här, de som bodde i de husen som han körde igenom det här, på något sätt kände att han var
en hjälte.
Så det beskrivs liksom som en hjälte, och han stod upp mot staten som hade behandlat honom, eller staden i det här fallet, som hade behandlat honom så illa. Och det the American way, vi ska, liksom, ska inte trampa på enskilda människor på det här sättet.
Alltså.
Men jag tror att de som blev utsatta för hans rampage här kanske inte riktigt delar den upplevelsen av honom. De var nog rädda för sitt liv.
Nej, men tänk själv, alltså, det är verkligen, det är fan vad han förstör. Det är helt galet alltså. Det är bilar och hus och allting blir bara ved i slutändan.
Det känns inte som det är någonting som en sane person gör, att, bepansra en bulldozer och bara köra igenom saker. Han körde väl i stort sett igenom hela stan och bara plöjde.
Ja, det är väldigt utstuderat.
Ja, precis.
Så det är... Mycket kostade allt där han förstörde?
7 miljoner dollar ungefär.
Oh my god.
Ja, så det är ju en hel del. Det här blev väl liksom en ingång till något sätt på att tänka på att det finns alltid varianter av historier. Att någonting är gripande och han har ett människoöde, det gör att vi kanske blir mer benägna att ta till oss det, att lyssna på liksom, tänka, men det här, åh, det är allt det han blev utsatt för, åh, vad otäckt, åh, vad illa, åh. Mm.
Ja, just virala historier liksom är alltså förenklad också, för att det ska vara så himla lätt, ja, precis, att locka fram en känsla, man ska veta direkt vad man tycker.
Och det är ju lätt att göra, det är lätt att skrämma människor, det är lätt att få oss att känna saker så här, och då tappar vi det här rationella tänkandet, kanske inte helt, men det är väldigt lätt att glömma bort att det finns mer bakom det. Mm. Gå vidare från det lite på samma tema, fast ändå någonting som jag inte vet så mycket om, men för att hamna lite på nyheter i alla fall. Linda Skugge, krönikören och liksom allmänt bara småkänd person, har ju fått någon sjukdom.
Jaha.
Min mamma pratade, för hon hade hört Skugge här berätta om det. Det handlar, hon fick ju något, hon har känt sig trött och sånt där mycket. Hon har fått något, nu kommer inte jag ihåg vad det var, för jag hörde lite snabbt på radion, jag hörde mamma berätta om det. Fått läkemedel, och då slutar kroppen själv producera det, och nu ska jag komma ihåg, jag ska leta upp, så att jag liksom inte bara pratar helt ur röven. Sjukdom, sådär, jag hörde precis den här biten, men jag tänkte lite så att jag hörde mamma berätta om det här, och hon, hur historien handlar om ganska mycket för Linda Skugge, hur hon känner att skolmedicinen, läkarkonsten, hon har inte, vad jag har förstått, gett sig på alternativmedicin. Mm. Så det handlar liksom inte om det, men utan den här, när vi som personer, jag tror att det kan vara lite Dunning-Kruger-effekt över också, att man känner sig svag, man känner sig utsatt och övergiven, och man känner att när man inte får ett svar på vad det är som är fel med en, att man känner att man har blivit sviken av läkemedelset, blir så många. De borde ju bara förstå att det är det här jag har. Nu har jag faktiskt läst på själv.
No,
och jag ser ju så himla tydligt att det är det här det var. Varför kunde inte läkarna se det här?
Mm.
Och när jag hörde mamma berätta om det, för hon gick ju på det här på alla cylindrar egentligen. Ja, det är läkemedel. Nej. Så att, nej, men du som person, som privatperson, kanske inte vet mer än läkarna. Och läkarna vill ju inte heller bara kasta ur sig det första, bästa, eller om man ska prata om etablissemanget på något sätt. Att man vill inte bara säga, här, kortisolsvikt. Har fått kroppen sluta producera eget kortisol.
Okay.
Det finns olika varianter här. Addisons sjukdom är en autoimmun sjukdom, men det kan också vara för att man kroppen slutar producera när man får det konstgjort, beskrev hon det här så.
Mm.
Men just det här, det är så lätt att, på samma sätt som med Marvin där, att det är så lätt att ta till sig av mig, som höra en person berätta om sin sjukdom, och som hon själv vet så jäkla väl vad det är som är fel, men bara hela tiden inte får raka svar av läkare. Så att men det är också en sån, den typen av historia som man lätt tar till sig och fastnar i. Så får man försöka tänka på, vad är det, alltså det är en upplevelse.
Mm.
När man är sjuk och trött och utmattad, och jag säger inte att hon har fel nu, utan det var bara den här automatiska reaktionen som min mamma då i det här fallet bara hade, att det är ju för jävligt. Liksom, jo, men lugna dig nu. Det kan handla om att hon har läst någonting som hon bara tar tag i, som kanske inte stämmer, och läkarna försöker komma fram till verkliga sjukdomstillståndet, och det kan visa sig vara det, men man vill inte hoppa till förutfattade meningar.
Nej,
men det är väldigt lätt att göra som privatperson och som patient.
Definitivt.
Och bara det här lilla extra, att ta ett steg tillbaka och fundera över, vad är det som händer? Tror vi, många av oss generellt sett, att läkekonsten eller läkarkåren är så pass inkompetent att de inte förstår det uppenbara? För det är ofta det som jag tycker man hör i diskussioner. Och sen kommer man in på det med alternativmedicin, som vi säger, att när man inte får svar så är det lätt att gå till någon som bara ger en svar.
Ja, visst.
Och i det här fallet känns det lite som hon har gjort det själv. Jag vet fortfarande inte riktigt om det stämmer eller inte. Det kan vara så att hon har rätt i det här.
Men är inte Linda Skugga också uttalad hypokondriker?
Jag känner till henne så väldigt, väldigt lite.
Jag är relativt säker på det. Att hon är eller har varit hypokondriker. Och tyvärr kan det ju vara då så ifall man blir sjuk på riktigt. Liksom. Men så har man journaler på 800 sidor som att man har varit inne 1000 gånger tidigare. Liksom. Det kan ju ligga
och lägg till det då att sen står här, symptomen på kortisolbrist är ofta diffusa, trötthet, svaghet, illamående, aptitlöshet och viktnedgång.
Mm.
Alltså det är ju de där sakerna som man inte riktigt kan mäta och man inte kan veta riktigt. Och det är också saker som kan vara psykosomatiska.
Mm, det är bra.
Ja, det är ju inte lätt. Och sen står det, jag läste väl här också att det, ja, den där drabbar främst folk i 60-årsåldern. Då är det också så här, hon är yngre. Så då tänker man kanske inte direkt att det kan vara det ens. Om man inte passar in i den gruppen.
Precis, och det är väl någonting som gör att även om... Alltså, uppenbarligen kan yngre människor också få det, men att man då som läkare säger att men det här stämmer liksom inte helt in. Vi måste ta reda på hur det faktiskt ligger för att börja behandla då för det här, och så visar det sig att det inte är det sen. Så då tar man hand om symptomen medan man försöker utreda vad det handlar om i sådana fall, tänker jag.
Men,
jag vet inte så mycket om det här. Jag tänkte bara, tyckte det var lite intressant just delvis eftersom det kommer ifrån henne. Men bara fått höra henne uttrycka sig och uttala sig om det här. Det här är min sjukdom.
Mm.
Så här fungerar den, så här känner jag mig. Och det blir liksom helt, det står helt oemotsagt det jag har sett om det. Så jag hörde någonting på radio, jag hörde det mamma berätta det som hon hade hört från henne också. Rätt. Och det var en av våra grunder till när vi startade den här podden, var liksom det här att agera lite motpol till när kändisar bara får säga sin sida av det.
Ja, precis.
Och försöka balansera och tänkte att det var ju perfekt en sån grej. Men sen kan jag inte tillräckligt mycket om det här.
Nej.
Kortisol.
Kanske får läsa den här boken och se vad hon har att säga. Utgå från det på något sätt.
Precis. Ja. Möjligen, möjligen. Ja.
Jag tänker vi ska snacka lite om den här cancersjukdomen hos barn som det har pratat så mycket om de senaste åren.
Ja, just det.
Ja.
DIPG. Vi har ju pratat om den tidigare.
Ja.
Men det har hänt lite fler saker nu som jag tänkte vi kunde ta upp. Först och främst så skrev Ivar Arpi en ledare häromdagen i SvD. Där han skrev, rubriken är "Föräldrar till cancersjuka barn utnyttjas". Och jag såg på Twitter att jag har också skrivit en krönika om det här, faktiskt. I Sans. Jag såg på Twitter att det var lite upprörda tongångar om, jag tror att det är om hans krönika, för det var ordagrant vad han hade skrivit då.
Ja, ja.
Att det var föräldrar till cancersjuka barn som kände sig utpekade då, och bara hur kan du säga att vi utnyttjas? Men jag tolkar inte hans text som att han attackerar föräldrarna på något sätt. För att jag menar, de gör vad de tror är bäst. Det tror jag alla, det är ingen som tvekar på det. Det är självklart att de gör allt det de tror är bra för sina barn. Utan det han är kritisk mot, och det vi också är kritiska mot, är ju de här klinikerna som glatt tar emot folks pengar. Fast det fortfarande inte finns någon evidens.
Ja.
Och ja, det Ivar Arpi skriver har vi egentligen redan pratat om. Att det här är potentiellt kvacksalveri och att det känns inte schysst mot de här föräldrarna. Jag kan bara säga lite kort då att den här sjukdomen det är ju en sån väldigt aggressiv cancersjukdom som egentligen inte har någon överlevnadsgrad, vad jag vet i alla fall.
Nej, det är ju väldigt aggressiv hjärncancer.
Ja, jag för mig att det står, var det 99%? Så jag vet inte om det är så att man faktiskt kan överleva den, eller om det bara... Ja, det är oklart.
Man kan säga så att det finns ingen medicin mot den i alla fall. Det finns ingen behandling mot den.
Den går inte att bota.
Jag vet inte om den går i remission av sig själv. Men,
nej, det är det jag inte heller riktigt vet. Och det
men det är ju, alltså, det är ju lika illa egentligen nästan. Alltså, det är ganska ovanligt.
Precis, men det blir intressant för att jag läste en historia då från Australien. Och det står så här att en tjej som var dödligt sjuk då i DIPG, hon är nu botad, står det. Tack vare den här mexikanska behandlingen. Och det är inte den samlade läkarkåren som säger det här då, utan det är ju föräldrarna och de här mexikanska läkarna. Så det får man väl ta med en fet jävla nypa salt. Jag hoppas ju verkligen att det är så. Det här var i februari som den här artikeln var skriven, så det, jag vet inte riktigt ifall de har fått undersöka henne ordentligt och om de kan säga vad det är som faktiskt har hänt. För det är ju också det att man vet ju faktiskt inte ifall det beror på det de har gjort heller.
Nej.
Oftast så gör ju familjerna behandlingar både liksom i sitt hemland och i Mexiko. Och det blir liksom svårt att följa vad det är som pågår. Ja. I alla fall så efter den här... det är ju ändå en glädjande historia då, om det är så att hennes tumör har helt försvunnit.
Mm.
Då säger ju i alla fall en stor cancerorganisation i Australien att de vill självklart undersöka det här. De vill komma till Mexiko och se vad det är de gör så att de kan återskapa det hemma ifall det nu är så att det fungerar.
Mm.
De vill se vad det är som pågår. Och den här kliniken säger ju då, ja, eller jag ska säga att föreningen säger, vi betalar allting, vi flyger dit en DIPG-expert som får gå med er och som får se vad ni gör, och så tillsammans kan vi liksom rädda ännu fler barn runt om i världen. Och kliniken säger då att vi har ju väldigt mycket att göra. De har anställt någon PR-person som säger att nej, vi kan inte hitta något datum, vi vet inte när vi skulle kunna göra det, vi är jätteupptagna här med att ta hand om våra patienter.
Precis.
Och det känns ju helt förjävligt, tycker jag.
Ja.
Läsa en till artikel här om någon ny svensk kille, en 13-åring som har fått det här beskedet nu nyligen. Och föräldrarna håller på och samlar in pengar för att kunna skicka honom till Mexiko. Man bara ser nya fall hela tiden. Och alla googlar och ser tidigare fall, och man ser de här artiklarna som skrivs att nu har det gått 2 behandlingar här och tumören har krympt och allt ser jättebra och bla bla. Och sen så är det massa bloggar som plötsligt bara slutar uppdateras. Och sen när man googlar, vad har hänt? Nej, men då har ju barnen dött där i Mexiko.
Ja.
Och då hör man liksom ingenting mer.
Nej.
Och, men medan det sprids som här glädjehistorierna då, att nu ser allting ser jättebra ut, allting ser jättebra ut, och så är det det föräldrarna hittar, och så börjar de samla in pengar och så jag vet inte, det känns bara så jävla sorgligt allting.
Ja,
vem vet vad de här pengarna hade kunnat göra om det hade lagts på forskning, för jag vet inte vad det är de håller på med där i Mexiko, men är de seriösa så släpp in andra läkare som också är experter på det här.
Ja, tycker jag.
Hur kan ni vara så upptagna när de till och med säger att men vi ordnar allting? Det känns som att det handlar om någonting annat då.
Ja, det ger ju inte ett jätteseriöst intryck, det gör det ju inte. Så att,
nej, inte direkt.
Nej,
och den här senaste killen då, den här 13-åringen som har drabbats, där sa familjen att de hamnade i chock förstås när de fick det här beskedet, för det är ju verkligen värsta beskedet man kan få.
Ja, just.
Och att då var de tvungna, eller ja, de googlade och hittade det här i Mexiko och sätter allt hopp till det nu då. Och då sa de att de var tvungna att skicka in filmer på sin son där, ja, när han sväljer och rör sig och gör lite olika saker för att de ska kunna bedöma hur långt gången tumören eller något sånt där. Tycker jag också låter konstigt. Borde det inte räcka med liksom medicinska dokument eller ja, skitsamma. Det är inte det som är det viktiga, utan då var det i alla fall så här att huruvida den har gått för långt så att de inte kan behandla honom. Där blir man också nyfiken. Har de faktiskt sagt nej till någon? Är det här ett sätt att lura in folk genom att säga så här, men vi tar inte emot vem som helst, vi måste se ifall vi verkligen kan göra någonting. Skickar det iväg, för familjen säger ju här och visat som, alltså, de kunde typ inte andas medan de väntar på det här svaret, och det kan jag verkligen tänka mig. Och så får de svaret. Yes, det funkar. Kom hit. Samla ihop pengar. Samla ihop några miljoner. Och kom hit.
Ja, det, för jag undrar... Ja, alltså jag undrar hur många de säger nej till, eller om det här är en del av processen.
Ja, exakt. Det är det jag undrar också. Finns det någon som har fått ett nej från den här kliniken? Eller är det bara ett sätt att lura in någon? Att säga så här, det är inte du som väljer oss, det är vi som väljer dig. Och
ja,
nu, du är utvald. I så fall blir det ju ännu smutsigare.
Ja, verkligen. Ja, jag tycker det känns obehagligt.
Ja, det är så otroligt cyniskt allting. Det är just det här då, att hur upptagen måste man vara för att säga nej till att vi kan rädda fler barn?
Ja.
Alltså, om man säger att vi vill lära oss av er så vi kan rädda fler barn. Precis. Oj, 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 vet du, det är mycket nu alltså.
Ja. Ja, men verkligen. Och deras säger väl så här, nej men vi måste ju ta hand om alla våra patienter. Ja, fast om ni nu lär upp läkare i alla olika länder så kan ju alla länder ta hand om sina egna. Om det nu är patienten är orolig för.
Ja, men precis. Ja. Och de kan då hyllas som pionjärerna inom det här området. Som de som alla andra har lärt sig av. Och så kan de erbjuda tjänsten fortsatt. Och folk kan åka dit och veta att, och till och med bli remitterade dit från länder som inte har den här kompetensen för att göra de här operationerna och på det sättet tjäna ännu mer pengar.
Absolut, undervisa och säkert få massa priser, för att jag menar det här är ju en
det är revolution,
hemsk sjukdom. Ja, har de lyckats med det så är det ju någonting väldigt fantastiskt.
Men det verkar ju inte riktigt så.
Nej, men man ser ju som sagt överallt de här alltså glädjande uppdateringen att allting är mycket bättre nu efter några behandlingar eller vad det är för någonting. Och så har jag sett på nästan alla, för jag försökt gå tillbaka lite och se liksom, vad har hänt med de här barnen, för det har ju åkt från hela världen under många år nu till den här kliniken. Vad är det som faktiskt har hänt? Den enda som jag har sett som faktiskt är så här, den här personen är frisk och åkt hem, det är den här Annabelle, och det är ju fortfarande väldigt färskt. Annars så är det ju så här, åh, det verkar jättebra, allting går perfekt, läkarna säger att hon håller på att bli så bra eller han håller på att bli så bra. Och sen så dör de i alla fall.
Ja.
Men det lyfts ju inte upp, utan det är ju bara att det är framgångssaga och de har sån fantastisk hitrate där på att rädda barn. Och de kan tyvärr inte berätta hur bra.
Men nej, hur de gör eller vad någonting.
Nej, eller statistik, utan bara att det är jättebra.
Ja, vi litar på dem.
Ja.
Jag tycker det känns lite så surt. Alltså det är så svårt att att säga emot det här, för minsta lilla tvivel man har på att de faktiskt kan göra det är, biter sig ju fast i och blir en ja, men tänk om jag har fel. Eller tänk om de har rätt ändå. Kan jag verkligen döda hoppet för de här föräldrarna? Tänk om det faktiskt funkar. Ska jag verkligen, liksom, kan jag avgöra det? Man måste vara ganska säker på sin sak. Och nu är väl mer än någonsin så att jag liksom kan tänka mig, med det svaret som de kommer till, de här som vi kommer dit och besöker och läser mer, så det är liksom spiken i kistan för dem, som jag ser det. Liksom, fanns det något tvivel så har man väl dödat det där. Men det är ju det som de liksom lever på väldigt mycket. Ingen vågar liksom säga till föräldrarna som hoppas på det här att nej. För det finns minsta gnutta tvivel så kan man inte riktigt säga nej.
Nej, precis.
Det funkar inte.
Och det är ju som, det är för svåra saker att ens ta in. Det är ju liksom ett för hemskt besked för att bara så här, jaha, var det så det var? Ska vår son dö? Ja, okej, hej då. Alltså det är klart att de vägrar att ta till sig det. Det skulle vem som helst göra.
Självklart.
Men jag tycker också att medierna har ju ett litet ansvar att inte bara trycka ut de här framgångssagorna som helt baserar sig på vad föräldrar säger, som de har blivit tillsagda av de här läkarna som vi vet ju inte alls vad de håller på med.
Nej, exakt. Så är det.
Och de vill inte visa det här. Alltså att de inte vill dela med sig till någon, det tycker jag ändå tyder på att de håller på med någonting skumt.
Ja, exakt. Det får man redan ta.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Vi får se om det lär ju komma fram saker om det här. Det är ju som sagt har ju exploderat nu under de senaste åren med såna här resor och allt det här runt om det här, så vi får se. Det har uppstått en sån här situation som uppstår lite då och då även inom skeptikerrörelsen såklart. Den här gången så handlar det om David Silverman, som kanske många har hört talas om. Han är alltså leder ju då American Atheists och har gjort det sedan 2010. Han har varit avlönad av American Atheists sedan 2004, så han är väldigt djupt rotad i organisationen.
Ja, men gud, han var och pratade när jag var i USA på ett humanist.
Ja, ja.
Ja, på ett sånt möte som jag var på. Han var och höll ett föredrag där. Känner jag någon här?
Han hanterar sig väldigt bra i debatter. Han hanterar sig väldigt bra i media.
Mm.
Och under hans ledning då så har American Atheists gjort ett antal väldigt lyckade kampanjer i USA då. Och nu har han, det framkom då för någon vecka sedan att han kommer att avsättas då, eller att han han tar en paus så att säga då, från sin position som ledare för den här organisationen. Och sen framkom det ganska snabbt efter det att det är flera kvinnor som har vittnat om att han har utsatt dem för sexuella övergrepp av olika dignitet. Och det som är mest graverande för hans del i det här är det faktum att en av de tjejerna som drabbades av honom då 2012 kontaktade omedelbart efter det. Hon ville inte gå ut med det här, för hon var väldigt djupt inne i organisationen även hon. Så hon tyckte att det här kan förstöra det vi försöker bygga upp här. Så hon tog det lite lugnt med att gå ut med det här då. Men vad hon gjorde var att hon skrev då via Facebook Messenger till en annan tjej då som jobbade också inom föreningen då. Och detaljerade där då 2012 vad som hade hänt.
Mm.
Så att om man ska hävda då att det här är någon sorts konspiration mot Silverman, så är det ju en konspiration som har byggts då i fyra år. Eftersom det här var någonting som inte gjordes någonting med då, men nu när det här har kommit upp på senare tid så har det aktualiserats då.
Ja, som vi alla vet så liksom, kvinnliga konspirationer mot män är ju väldigt mycket vanligare än att män begår sexuella övergrepp.
Ja, ja, precis. Det är, kvinnor
är det så?
Har planerat det här.
Det trodde inte jag.
Det är på Flashback.
Coolt. Ja.
Så att, nej, det är ytterligare kan man säga då en känd skeptiker som faller av sin pedestal, får man väl då säga.
Mm.
Och det visar ju också då hur viktigt det är att inte hänga upp för mycket på en som på individer, utan att det snarare verkar vara så att när vissa typer av män får väldigt mycket uppmärksamhet och väldigt mycket uppskattning, så börjar de ganska snabbt ta sig diverse friheter. Det här har vi pratat om i flera fall tidigare, liknande fall får man lov att säga.
Ja.
Och det är tragiskt, men jag tycker att det är viktigt att prata om det så att man inte ska få känslan av att skeptikerrörelsen på något sätt är immun. Om det var någon som inbillade sig där fortfarande, så det blir än tydligare när sådana här grejer framkommer att det är inte riktigt så. Så att inte så mycket mer att tillägga om fallet så, utan det här är BuzzFeed då har gjort en väldigt genomgående artikel här där de går igenom anklagelserna och allt sånt där, så vi länkar ju såklart till det om man vill läsa på mer om fallet som sådant, för det här är fortfarande färskt, det är väldigt färskt fortfarande. Så att
usch, man ska inte kolla kommentarerna här, tror jag.
Nej, det är som det alltid är typ, det är kommentarsfältet.
Ja, det är någon man här som löser allting och förklarar vad alla kvinnor har gjort fel i de här situationerna. Jaha, tjejen blev full. Var det någon som tvingade henne till det? Nej, hon satt sig i den situationen. Så, alltså.
Nej, men då så,
Så att man inte skulle läsa kommentarerna.
Jag vet. Förlåt, okej.
Okay. Ja.
Vi går vidare.
Ja.
Vi är färdiga med diskussionsronden, men vi ska in i veckans Quack You. Och då är det så här att under tiden här, den 12 april, så gick SVT, en miljöreporter på SVT, ut och citerade en artikel då egentligen, eller lade ut en länk till en artikel på Twitter helt enkelt då. Och problemet med det här då, det är väl det att det har kommit ett larm om att Golfströmmen är försvagad.
Mm.
Och grejen är den då att det här är då baserat på två stycken omfattande två stycken studier från, man ska säga då, en av världens mest ansedda då, klimatforskarinstitutioner då. Och det tycks som att det är ganska stabilt då. Men SVT Nyheter då och Kalle Elfström då går istället ut och säger att en professor dömer ut det här larmet som dömer ut hela larmet egentligen och säger att det här är, så här är det inte alls då. Problemet med det här då är att det här är ju då klimatskeptiken Anders Stigebrant som är, han är seniorprofessor i oceanografi vid Göteborgs universitet. Och han menar då att de här studierna håller inte vetenskapligt. Nej, men han är ju också själv då deltagare i diverse klimatskeptikerkonferenser och bla bla bla. Så att det är flera här då som har menat att det här kanske var lite märkligt presenterat av SVT. Eftersom man säger, mer eller mindre hakar på en klimatskeptiker och säger att åh, en klimatskeptiker är skeptisk till klimatforskning. Åh, åh fan. Så ja, det här är på något sätt, det är en väldigt märklig falsk balans skulle man kunna säga, hela det här fallet. Så jag tycker quack you SVT för den här märkliga profileringen av attacken egentligen mot den här larmen som kommer rörande Golfströmmen då.
Fast det är väl ändå inte så, det är inte så många såna här konspirationsteorier och den här typen av rörelse som man liksom vill hålla med. Jag skulle verkligen önska att han hade rätt. Det hade varit jätteskönt.
Ja, men precis.
Det är få som mår bättre av att vi är på väg att dö allihopa. Det, så är det ju faktiskt.
Mm.
Så att, ja.
Men jag håller med, det är ju ändå inte vetenskap på det sättet.
Nej, inte riktigt. Ja, vi har ett veckans skop också. Var är det din, Henrik, eller?
Det kanske var, har jag lagt in något?
Ja.
Ja, men, nej, men precis, det är jag som har lagt in. Det var för att det inte stod hård där så.
Ja.
Jag tar tillbaka det som jag sa förut, att jag liksom inte har tid att lägga in saker. Det här har jag faktiskt lagt in här. Det är ett äldre par i Storbritannien som blev tillsagda på i en affär som heter Morrisons att de inte fick äta, de fick inte köpa meat pies före klockan 9.
Mm-hmm.
Alltså de var där.
Okay.
De gick till den här affären klockan 8:45 och fick inte köpa köttpajer för att de började serveras klockan 9.
Okej,
ja. Ja, det är verkligen ett scoop.
Ja, visst.
Yep. Det,
viktiga saker.
Och varför står det här i en tidning?
Ja. Det är en jättebra fråga.
Det är en väldigt bra fråga.
Det är knappt att jag skulle tycka det var intressant om vänner till mig kom och sa, vet du vad som hände?
Jag fick inte köpa paj.
Det är som det står att man får köpa först klockan 9. Jag fick inte köpa en kvart innan. Bara, nej.
Nej, det är sant. Alltså, om det hade hänt dig själv.
Med.
Man hade inte berättat det för någon.
Nej.
Det var så icke-händelse.
Nej, herregud.
Ja.
Okay. Ja, lokalkvack eller skop, det är frågan.
Ja. Något bok
sen har jag
också.
Inte en bok.
Nej.
Men fortfarande ett tips som jag inte riktigt visste vad jag skulle lägga in. Ja. Radiolab är en briljant, oftast briljant podcast.
Mm.
Väldigt välproducerat och välresearchat. Och det är inte bara så som vi gör, som folk som sitter och snackar, utan det är riktiga nyheter. De undersöker, de tar reda på, de är ute och intervjuar och rapporterar och verkligen jobbar för de här avsnitten de gör.
Det är bra.
Och det har nu varit en trilogi som handlar om gränsen mellan USA och Mexiko.
Mm.
Så tre avsnitt, de ligger på runt halvtimme 40 minuter stycket. Lätt värt att lyssna på. Jag tyckte det blev lite gripande när de i... För jag kom in i det andra avsnittet och jag bara lyssnade på de två sista. Så kan jag komma tillbaka och gå och lyssna på den första också.
Mm.
För de beskriver händelser som utspelade sig för ganska många år sedan när man förstärkte gränsen.
Okay.
Man byggde inte en mur, man satt ut Border Patrol guards längs gränsen och alltså vid övergångar och sånt där och där folk kan gå över.
Ja.
Med inställningen att vi behöver inte patrullera allting för det finns stora områden som är öken, berg, floder och sånt där som avskräcker folk för att ta sig över det. Och det är ju precis så som Trump säger nu. För de klippte in då i det här. Mm. När Trump säger vi måste inte bygga en mur hela vägen.
Nej.
För vi har de här öknarna, vi har floderna och grejer. Och så, men vad den här serien handlar väldigt mycket om är det funkar inte med den avskräckelsen.
Nej, det är klart.
Det är inte en deterrent. Och det innebär att fler dör.
Ser man ju Stilla havet bara.
Ja. Mm. Men så här så tar naturen hand om det. Så att man behöver liksom inte riktigt bry sig heller. Och det, tyvärr verkar det som att det är en ganska medveten policy från gränsbevakningen.
Mm.
Så att, okej. Okay. Vi låter naturen ta hand om en hel del åt oss. Mm. Det tar liksom hand om allt bevis och liksom allt sånt där. Människor bara försvinner.
Ja, precis. Människor man inte riktigt ser som människor.
Ja. Och det är lite otäckt så. Men ja, väldigt, väldigt väl producerat serie. Väldigt bra.
Mm.
Och sen har jag hittat en insändare också.
Ja,
kanske behöver förklara. Det är inte Lilla Edet den här gången. Mm. Utan det är Trollhättan. Och Överby är ett köpcentrum som ligger utanför centrala stan. Då, som de flesta stora köpcentrum gör. Så där har ni settingen. Överby dödar / kväver både sig själv och centrum.
Mm.
Se där, en kraftfull profetia. Nåväl, hur då? Jo, enkelt. Överby dödar all centrumhandel. Det vet vi alla, till och med våra politiskt korrekta tvåstadspolitiker. Men tvåstad är alltså då Trollhättan och Vänersborg ihop. Det räknas som ett ibland. Men hur kan Överby kväva sig själv? Enkelt. Våra aningslösa nyliberala tvåstadspolitiker som låtit den citat fria marknaden slutcitat besluta hur norra och västra Överby ska utformas. De tittar sedan hjälplöst på. Marknaden vill givetvis ha sina enplans fula fönsterlösa billiga plåtlådor vilket innebär gigantiska gemensamma parkeringar för lönsamhet. Vilket givetvis inte finns när krutröken väl lagt sig och alla affärer byggt sina gigantiska enplans fula billiga fönsterlösa plåtlådor. Man behöver inte vara Einstein för att förstå att ett effektivt mark/affärs/parkeringsutnyttjande sker i affärer med två plan. Typ Torp. Torp är alltså motsvarigheten i Uddevalla.
Mm-hmm.
Vilket tvåstadspolitiker med lätthet hade kunnat besluta om de hade förstått infantila tvåstadspolitiker.
Någon som inte gillar tvåstadspolitiker här. Nej.
Det är... ja, eller gillar ordet tvåstadspolitiker.
Ja, exakt. Det kan vara det också.
Nej, det...
Till det här nu. Alltså, man har ju byggt ut det här köpcentret ganska mycket markförberett och så har man nu börjat bygga affärer på den sidan vägen också. Mm.
Okej, okay, så om man har alltså ett hus i en plan, då vet man att butikerna där kommer fejla. Eller vadå? Jag tyckte det var lite oklart.
Ja, det var.
Jag tycker att det är väldigt oklart.
Ja, det får man också säga.
Fast det stod ju så här, det fattar ju vem som helst.
Mm. Om man tittar på de övriga köp, alltså uppe på Överby där så finns det ett antal hus, köpcentrumshus. Var de största är i två plan och tre plan.
Mm. Så jag tycker det är lustigt också hur mycket som klistras på just Einstein.
Precis.
Jag är inte medveten om att han hade att han var speciellt känd för sin förmåga att planera gallerior.
Precis.
Det var. Men ja.
Ja.
Ja, nej, vi får.
Ja, jag tyckte den var lite intressant.
Man lär sig mycket.
Raljanthet bara.
Det gör man absolut. Ja, och med den här nya lärdomen då så säger vi hej då från David.
Hej då från Frida.
Och hej då från Henrik.
Hej då.
Hej då.
Du har lyssnat på den skeptiska podcasten Quack som är nyheter på skeptiska. Du finner oss på vår hemsida www.quackyou.se eller på Twitter under kontot QuackYou. I den permanenta panelen sitter David som bloggar på imsoevil.com och heter Davio på Twitter. Frida som har en stående krönika i tidningen Sans och heter Charmkvark på Twitter. Och Henrik som twittrar friskt under namnet Dr. Ohm. Våra jinglar är gjorda av Christer Hässling. Tack för att du har lyssnat.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.